Välkommen till Skånes taltidning nummer 6 2017. Med utgivningsdag fredag den 10 februari. Solen gick upp 7.42 i morse och går ner igen klockan 17.01. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Politisk strid och delade meningar om regionen ska ta över färdtjänstbeställningarna i egen regi.
Telegram. Gratis kollektivtrafik för äldre förslag i Trelleborg. Men nej till samma sak i Eslöv. Och betaltjänsten Swish nu tillgängligare.
Det blir dubbelt så mycket syntolkad tv redan i år. Och ännu mer om ett par år. På SVT och UR innebär det betydligt mer av egna produktioner och svenskt drama.
Simmaren Maja Reichard prisad i den första svenska parasportgalan. Men goalballherrarna blev lottlösa.
Och parasport i mängd väntar. Malmö Open börjar för 41:a gången.
Köerna för ledarhundar är långa. Och för de som utbildar hundarna är tillvaron tuff. Vi har besökt en av dem.
Jag brukar säga det, jag tycker det är väldigt skönt att man har en man som har en fast inkomst.
Öppnat och stängt med kaffe och kläder.
Tysta elbilar är som bekant en risk för synskadade. Men snart tvingas de ha varnande ljud enligt EU-beslut. Nu är frågan, hur ska bilarna låta?
Ja, så här skulle det kunna låta i framtiden när ett elfordon passerar ett övergångsställe.
Annons om en inläst tidskrift.
Evenemangstips med Lillbabs och Lina Wolf.
Kalendern med Valentin, Vasa och Vita stenen.
Och anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Det har blåst upp till strid om Region Skåne ska ta över beställningscentralen för sin färdtjänst och sjukresor i egen regi. Majoriteten i regionens kollektivtrafiknämnd beslutade att det skulle ske i måndags. Och att avtalet med Taxi Kurir Stockholm som idag sköter den tar slut nästa sommar. Men nu har oppositionspartierna Moderaterna, Centern och Liberalerna begärt en utredning om nämnden hade rätt att fatta beslutet. Eller om ärendet först måste gå genom regionfullmäktige. Stefan Svalö är socialdemokratisk ordförande för kollektivtrafiknämnden.
Det innebär att om det ska det så är ärendet definitivt inte avgjort. På nämnden blev det så. Men Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, de ville någonting annat. Och då har de använt sig av att om man fattar ett beslut som kommer att öka kostnaderna över den tilltänkta budgeten för 2018 så ska det beslutet tas av regionfullmäktige. Det får inte tas av nämnden så att säga.
Och då betyder det att frågan om vad beställningscentralen ska vara inte möjligen är avgjord?
Ja, beroende på vad man nu kommer fram till. Om det är ett beslut som inte ryms inom ramen, vilket jag menar att det gör. Men vi får avvakta vad som händer på regionstyrelsens nästa möte. För då ska det komma upp där. Då vet vi om det är fullmäktige som ska fatta beslutet. Och i så fall så ska det ju komma upp på nästa fullmäktigemöte. Och är det så att det inte ska till fullmäktige, i så fall har ju nämnden fattat beslutet att vi ska ta det i egen regi. Så det är ju aningen förvirrat. En del tycker, jag tycker att sådana här viktiga verksamheter ska vara i det offentliga regi. Att man inte ska entreprenadutsätta det, och det var ju ett av våra vallöften och så att ta tillbaka det. Men andra partier har andra ideologier och då ska allting entreprenadiseras till vilket pris som helst. Och då tittar man kanske inte så mycket på resenärernas väl och ve, utan man tittar bara på prislappen och man ska pressa pris.
Sa Stefan Svalö, socialdemokratisk ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Liberalernas Kristina Glad, som är andre vice ordförande i nämnden, säger till taltidningen att färdtjänsten i Skåne har många problem. Men att det inte fanns något i det bristfälliga beslutsunderlaget som sa att det skulle lösas om regionen tar över färdtjänstbeställningarna. Och att kostnaderna dessutom skulle öka till oklar nytta. Och därför begärde oppositionspartierna återremiss. Förutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade också Sverigedemokraterna för att regionen tar över beställningscentralen. Medan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, som saknar ordinarie ledamöter i nämnden, stödde beslutet. Och hur det till sist går får vi alltså anledning att återkomma till. Även bland färdtjänstresenärerna är åsikterna delade om regionen ska sköta beställningscentralen i egen regi. Eva-Lena Lindell är sammankallande för SRF Skånes arbetsgrupp för just färdtjänsten och socialdemokrat.
Jag personligen tycker det är jättebra och jag tror nog att det är många med mig som tycker det. För först och främst så blir den placerad i Sverige, i Helsingborg förhoppningsvis. Och jag tror det blir enklare för våra skåningar att beställa bil. Det blir inte så mycket språkförväxlingar till exempel.
En av beställningscentralerna är ju placerad i Riga.
Ja.
Är det det som har ställt till det?
Alltså jag förmodar ju till en viss del att det är det. För vad jag har förstått så skulle ju 10% av samtalen bara kopplas till Riga när taxikurier tog över beställningscentralen. Men det verkar ju som att det är nästan tvärtom. Jag själv personligen mejlar ju in och bokar mina resor via min dator. Men det är inte alla av våra medlemmar och även andra färdtjänstberättigade som har den möjligheten.
Språkförbistring, är det något annat du tycker har varit ett stort problem under tiden som taxikurier i Stockholm har hanterat det?
De har ju nog väldigt dåliga geografiska kunskaper om Skåne. Vi har ju många, många små orter. Det blir fel adresser. Och de uppfattar inte riktigt vad folk beställer. Det blir fel gatunummer. Man hör ofta det är mycket klagomål på det.
Och vad tror du blir bättre genom att regionen har det i egen regi?
Jag får ju hoppas att de först och främst kommer till att anlita mer seriösa taxibolag. De lokala taxibolagen på många ställen borde ju få köra. Och de har både personkännedom och de har lokalkännedom.
Det kan man ju säga då att det är en annan del av färdtjänsten. Beställningscentralen när man bokar det är ju det här beslutet gäller. Sen ska det utföras av någon och det finns ju en del synpunkter på hur chaufförerna och taxibolagen som hyrs in också gör det förstås.
Jo.
Men det påverkas ju inte av det här beslutet direkt.
Nej, kanske inte det. Men alltså, man kan ju hoppas i framtiden när de själv tar över bokningscentralen att de kanske själv, Skånetrafiken själv, även har entreprenörer som kör. Att de väljer lite bättre bolag ibland. För taxikurier har ju tyvärr varit en katastrof.
Så det här beslutet att ta tillbaka beställningarna var ett bra första steg då?
Ja, jag tror det.
En annan van resenär med Skånetrafikens färdtjänst är Carl-Otto Rosenqvist. Också han synskadad, men miljöpartist.
Jag tycker att det är lite synd att man fokuserar på att beställningscentralen ska vara i egen regi. Man har ju haft beställningscentralen i egen regi tidigare och det var ju inte så mycket bättre då. Det har ju funnits andra, exempelvis så var ju beställningscentralen i Senegal ett tag och då överlag fungerade det bra. Utan det är ju nu när taxikurier har haft det så att det som händer ju att det blir någonstans 8-10 miljoner kronor dyrare. Och jag kan väl tycka att de pengarna hade ju behövts för att komma till rätta med de andra problemen som jag nu upplever är betydligt allvarligare.
Så problemet är inte beställningscentralen här då i princip, om den är privat?
Nej, inte huruvida den är privat eller om den är i Region Skånes regi. För det har ju den varit tidigare och man har ju suttit i samma hus också och problemen som jag har haft sen så att säga, Region Skåne tog över det 2005 har ju varit konstant. Det var ju inte bättre när Region Skåne själva skötte det, även om de satt i samma hus.
Så pengarna det här kostar att ta tillbaka och kunna användas bättre, säger du, till vad då?
Ja, exempelvis låta chaufförerna kanske glesa ut turerna så att chaufförerna behöver hålla 110 km/t på en 70-väg eller 140-150 på motorvägen för att hinna med. för att de inte ska vara så stressade. Vi hade ju bland annat en man som var uppe på Ängelholms sjukhus som skulle åka hem. Han blev utrullad i rullstol och chauffören var ju stressad. Han ryckte upp mannen som då föll framåt och krossade knäskålarna och fick ju krypa in i bilen. Och när han kom hem så såg ju hemtjänsten här, så han fick åka ambulans till sjukhuset igen. Alltså då kan man ju tycka att ja, men det är ju en chaufför som har misslyckats där. Och ja, visst är det det. Men det försvinner ju inte för att man har beställningscentralen i egen regi. Utan det är ju annat som är betydligt allvarligare. Så som att man blir avlämnad på fel ställe. Och ja, det är mycket andra bekymmer.
Sa Carl Otto Rosenqvist. Innan dess hörde vi Eva-Lena Lindell och Stefan Svalö. Frågan om beställningscentralen för färdtjänsten och sjukresorna ska föras över i egen regi, och inte minst då om beslutet gick rätt till, ska alltså upp på regionstyrelsens bord. Deras nästa möte är den 16 mars. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. I Trelleborg föreslås att kollektivtrafiken ska bli gratis för alla över 75 år. Det är ett medborgarförslag, men politikerna tycker att det är intressant och kommer att utreda det för att se vad det skulle innebära. Från årsskiftet infördes systemet i Ystad och det finns också på andra håll i Skåne. Det socialdemokratiska kommunalrådet Torbjörn Karlsson tycker att det låter intressant, men vill alltså utreda det först. Och även oppositionsrådet från Moderaterna, Mikael Rubin, tycker att det är en bra idé att införa gratis kollektivtrafik för 75-plussarna, enligt Trelleborgs Allehanda.
I Eslöv blev det nej till gratis kollektivtrafik för invånare som fyllt 75. En motion från nya kommunpartiet Eslöv hade föreslagit att alla över 75 skulle få åka gratis mellan klockan 9 och klockan 15, men röstades ner i kommunfullmäktige. En liknande motion från Vänsterpartiet röstades ner 2014.
Betaltjänsten Swish har blivit tillgängligare för synskadade. Förra veckan kom en ny version av appen som fullt ut ska stödja Voice Over, det vill säga skärmläsaren som finns inbyggd i Apples iPhones och datorer. Swish är bankgirots betaltjänst för smartphones och den gör det möjligt att betala i många butiker och på nätet och till exempel föra över pengar till en väns konto. Det finns förstås konkurrerande betaltjänster att välja bland. Den nya tillgängliga versionen av Swish heter 3.1.5 och finns att ladda ner från Apples tjänst App Store.
Betydligt mer svensk drama och egna produktioner kommer att syntolkas de närmaste åren i Sveriges Television och UR. Det är Kulturdepartementet som kommit med en ny kravlista på tillgänglighet till tv-sändningar för bland annat personer med synnedsättning. Enligt de tidigare kraven som gällde till och med årsskiftet skulle 1,5% av programutbudet vara syntolkat. Under 2017 höjs det till 3% för att fram till slutet av 2019 vara uppe i 4%. Det låter inte så mycket, men höjningen kommer att märkas ganska rejält i programutbudet. Det menar Anna Flemming, chef för bland annat syntolkning och textning på SVT Undertext, som avdelningen heter.
Vi kommer att se mycket mer syntolkat material i SVT-sändningar och på Play. Förra året hade vi ungefär 100 nyproducerade timmar som var syntolkade. Det här året, 2017, så räknar vi med att det kommer att vara mer än dubbelt så många. Ungefär 250 timmar nyproducerat material. Till det kommer också en del repriser som vi sänder. Så vi kommer att kunna ha ungefär 500 timmar syntolkat material från SVT.
Och det här beror ju på ökade krav från Kulturdepartementet. Men ni får inte ökade anslag för att göra programutbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Och som du säger, ni dubblar antalet från 1,5% till 3% första året. Och till 2019 så ska ni vara uppe i 4%. Klarar ni det här?
Absolut, det handlar om att vi måste se till att styra om resurserna inom företaget. Det här gäller samma sak med en rad uppdrag vi får här på SVT. Vi är vana på företaget att ställa om. Men naturligtvis kommer det ställa krav på hela SVT att tänka till kring var kan vi jobba smartare för att kunna göra bättre produkter för de som ska ha våra program helt enkelt.
Finns det tillräckligt med syntolkar där ute som du ser det?
Det hoppas jag och tror jag. Det kanske inte finns tillräckligt många just nu som är bra på den här specifika sorten uppdrag. Men i takt med att uppdragen ökar så tar jag för givet att fler lär sig det här sättet att jobba och också bli bättre. Efterfrågan kommer ju att öka.
Vilken typ av program är det egentligen som ni förväntas syntolka? Är det bara svenskt och egenproducerat eller kan det lika gärna vara en amerikansk deckarserie?
Vi har inget uttalat krav på vad vi ska syntolka, utan där har SVT mandat att göra urvalet. Då har vi policybeslut här inom SVT att det är egenproducerat drama i första hand. Sen har vi också alltid en dialog med användarorganisationerna kring vad som önskas. Egenproducerat drama, det är klart man kan tänka sig att det kan bli andra produktioner också framöver när procentsiffrorna höjs. Men just nu ligger till exempel engelska deckare, det ligger långt ner på priolistan. Vi har ju ganska mycket material som vi inte hinner med just nu. Så det finns fortfarande mycket svenskt material kvar som vi inte syntolkar.
Och vad är din bild? Vad är brukarorganisationen i det här fallet, Synskadades Riksförbund, vill ha medlemmarna där?
Jag tror att vi ligger ganska rätt i valet av produktioner som syntolkas idag. Vi har Allsången, vi har Melodifestivalen, vi har drama som sagt. Men framförallt så är jag glad över ökningen, över kravet på ökningen. Jag hoppas att det fortsätter öka. Jag vet att vi i Sverige ligger ganska lågt i procentsiffrorna jämfört med andra europeiska länder. Så jag hoppas att siffran ökar och att kraven ökar på oss så att vi kan ge ett större utbud till de som behöver syntolkade program.
Det finns ju väldigt många olika sätt att se tv idag. Det är till exempel olika kanaler i den vanliga tvn via marknät eller via satellit. Och så du nämnde SVT Play på internet för att bara nämna något. Och syntolkade program kan vad jag förstår hamna lite varstans. Hur ska brukaren hitta den syntolkade versionen av sitt favoritprogram på lättaste vis?
Det här är en fråga som kommunikationsavdelningen på Sveriges Television jobbar med just nu. Vi har påpekat det från vårt håll här på SVT Undertext att det kan vara svårt att hitta. Och hela SVTs playutbud håller på att ses över för att det ska bli lättare att hitta. Så jag hoppas att det ska bli enklare framöver. Jag vet att det är svårt idag att hitta rätt.
Sa Anna Flemming som alltså är chef för bland annat syntolkning och textning på SVT Undertext. De kommersiella tv-kanalerna omfattas inte av kraven från Kulturdepartementet om ökad tillgänglighet utan sorterar istället under Myndigheten för press, radio och tv. Och de ställer sedan tidigare ungefär samma krav som SVT och UR har. TV4 AB, det vill säga TV4, TV4 Fakta, 7an och TV12 har dock fram till sista juni 2020 på sig att uppnå 4% målet, alltså ett halvår mer än SVT och UR. För andra kommersiella kanaler som precis som SVT sänder i marknätet via satellit och genom tråd finns en, som det heter, citat, generell skyldighet att främja tillgängligheten av sina program på svenska, slut citat. Men inga krav finns på hur stor del av utbudet som ska syntolkas utan det är upp till företagen att själva avgöra. Myndigheten för press, radio och tv skriver dock att i början ska åtminstone, citat, ett fåtal program tillgängliggöras och avsikten är att fler program successivt ska tillgängliggöras, slut citat. Och kraven och rekommendationerna om syntolkning gäller inte reklaminslag och för närvarande i princip inte heller beställd tv. Alla programföretagen ska varje år rapportera till myndigheterna, alltså Kulturdepartementet respektive Myndigheten för press, radio och tv, hur de uppfyllt kraven.
Reporter här var Dodo Parikas.
I lördags hölls den allra första parasportgalan i Stockholm. Och simmässet Maja Reichardt blev historisk som den första mottagaren av priset Årets kvinnliga idrottare.
Ja, det är jätteroligt. Det känns jättebra. Det har varit så himla många bra prestationer så att liksom få ta hem det här är ju helt fantastiskt.
Trodde du att det skulle bli du?
Ja, jag vet inte. Jag visste att jag hade en bra chans. Så allting är ju upp till vad juryn definierar. Jag har haft ett fantastiskt år med 4 medaljer på EM, 4 medaljer på Paralympics. Så att självklart, jag hade väl en förhoppning om det.
Har du liksom suttit och räknat då mot dina motståndare så att säga?
Nej, jag har inte suttit och räknat mot dem. Jag har ju koll på vad de har gjort. Det är så här, vi var ju allihopa på Paralympics tillsammans, så man får ganska bra definitioner eller har koll på vad de har gjort. Sen är det väl som alltid, ridsporten har gått bra på alla idrottsskalor hittills, men de plockar priser här med. Men nu var det simningens tur.
Du var ju nominerad även som årets förebild. Hur kände du när du inte fick det priset?
Jag är helt ärligt, jag är fantastiskt glad för Stefans skull. Jag tycker han var en helt värdig vinnare. Det är en människa som har slitit mycket för idrotten utanför, verkligen tagit sig tid att göra det. Så självklart att bara vara nominerad i den kategorin var hur häftigt som helst. Men jag tycker han var så extremt värdig vinnare. Så jag kan faktiskt inte säga att jag är ledsen över det. Jag är så glad för hans skull.
Ännu en gång jättegrattis. Hoppas vi att du får ta emot priset även på nästa års Parasportgala.
Tack så jättemycket.
Så Maja Reichardt säkrar sitt bäst bland Sveriges synskadade simmare. Och nu alltså också utsedd till årets kvinnliga idrottare. Joakim Kohlman från SRF Radio intervjuade henne. Och Parasportgalan arrangerades av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Årets förebild som nämndes inslaget blev rullstolsrugbyspelaren Stefan Jansson. Årets manliga idrottare blev simmaren Carl Forsman som tog Sveriges enda guld i Paralympics i Rio. Och där tog ryttaren Louise Etzner Jakobsson 2 medaljer och blev därför utsedd till årets nykomling. Medan Pernilla Svensson prisades som årets ledare efter att ha tagit fram flera duktiga landslagsskyttar. Det svenska herrlandslaget i goalball med flera skånska spelare och ledare var nominerat till priset som årets lag. Men de fick se sig snuvade på det av bordtennisparet Emil Andersson och Linus Karlsson som bärgade ett silver i Rio.
Den här helgen är det dags för den internationella parasporttävlingen Malmö Open som äger rum i Malmö andra veckoslutet i februari varje år. Invigningen var igår, torsdagen den 9 februari, och till och med söndag kommer det att tävlas på arenor runt om i stan. Goalballturneringen där 18 olika lag, både internationella och svenska, deltar hålls i Kulladalshallen. Första matchen spelas 10 februari klockan 9 och finalen avgörs på söndagen klockan 14. Hemmalaget FIF Malmö vann turneringen förra året och de spelar sin första match mot finska Näpeje klockan 13 på fredagen. Och den som vill uppleva den paralympiska medaljören och simstjärnan Maja Reichardt live kan bege sig till Hyljebadet där hon simmar 50 meter frisim klockan 9 på lördagsmorgonen och medley och fjäril på eftermiddagen. Och på söndagen tävlar hon i frisim. Samtliga hit kommenteras av en speaker på plats i badet. Den som är intresserad av boccia på elitnivå kan bege sig till Hyllie Sportcenter på lördagen och söndagen. Och den friidrottsintresserade kan ta sig till Atleticum på fredagen och lördagen där tävlingarna pågår mellan 9 och 15. Sammanlagt tävlar över 2500 deltagare i 16 olika sporter och det är gratis inträde till alla arenor.
Kön till att få en ledarhund är lång, både för de som tidigare haft en och för de som för allra första gången vill ha en ledarhund. Det har vi berättat om i ett tidigare reportage. Även hos de som utbildar ledarhundar är tillvaron tuff. Det gäller att pressa priserna och lägga sig lägst i upphandlingen om man vill få många hundar att utbilda. Anette Johansson som har företaget DISA, Dogs in Service and Aid, i Viken utanför Helsingborg har arbetat med att ta fram ledarhundar i 20 år. I den upphandling av ledarhundar som precis avslutats för 2018 till och med 2021 valde hon och hennes 3 samarbetspartners att lägga sig betydligt lägre i pris än tidigare år och fick därför flest hundar att utbilda.
Sitt. Duktig. Ska vi ta på lilla selen? Så. och stå. Bra.
Jag brukar säga det, jag tycker det är väldigt skönt att man har en man som har en fast inkomst. Så. Jag tycker det är... Jo, jag hade nog kunnat leva på det annars också kanske. Men det är, nej, det är ingenting man blir rik på, skulle jag vilja säga. Det är det inte. Jag tror det är faktiskt lite grann som att vara en bonde. Jag går inte och räknar att nu jobbar jag här 5 timmar och vad har det kostat mig. Man kan inte räkna timmarna, för jag jobbar med detta och tänker på det nästan hela tiden. Det är nästan lite för mycket tanke på det. Så att räknar du timmar så kan du absolut inte få någon ekonomi i det. Men man tycker att det är väldigt roligt att jobba med.
I ett vanligt villaområde i Viken, några mil utanför Helsingborg, bor Anette Johansson, som sedan 20 år tillbaka utbildar ledarhundar. För närvarande så har hon 5 labradorer hemma som ska bli ledarhundar, är det tänkt. Och nyligen så avslutades upphandlingen av ledarhundar för kommande år. Och med den förra upphandlingen i färskt minne, där Anette och hennes samarbetspartner bara fick 2 hundar var att utbilda, så hade de bestämt sig för att gå ner i pris om det behövdes. Men budet gick lägre och lägre. Och Anette berättar hur hennes händer skakade när hon skulle trycka iväg det sista budet i den e-handelsaktion som pågick. Ett bud betydligt lägre jämfört med vad hon hade fått tidigare för att ta fram en ledarhund.
Vi var ju lite beredda på att priserna skulle bli låga faktiskt, eftersom det fanns en leverantör som redan förra omgången hade ett lågt pris. Så att vi var beredda. Och vi hade väl inte trott att det skulle bli så här lågt. Men vi hade ju å andra sidan också satsat med en massa valpar som redan var på gång helt enkelt. Man måste ju tänka 2 år fram i tiden hela tiden. Så att vi valde att lägga ett pris. Och jag tror att vi hamnade på i alla fall 40% minst lägre än vad vi har idag, så att säga. Så att från och med nästa år, så om avtalen skrivs, så blir det så.
Och klarar ni er att ta fram hundarna till det priset?
Ja, det gör vi. Alltså hundarna har vi ju redan jättemånga i lager, så att säga. Så att det tror jag att vi kommer att göra. Så får man ju se i... Ja. Vi kommer ju ha lite... Ju fler hundar vi kör ut nu, så kommer vi ju få vara med på fler kurser när vi ska köra ut hundarna. Och där får vi ju betalt separat, så att säga.
Men tänker då, när ni bara fick 6 hundar, då det blev 2 till er var, låg ni för högt då? Var det anledningen till att ni fick så få?
Ja, det var anledningen. Och jag kan ju känna att det är inte så att man lever fett helt enkelt, utan det är, jag tycker att det är så en ledarhund ska kosta. Utan vi var ju för dyra helt enkelt.
Och i år då, när ni har chans på fler hundar, som jag förstår det, har ni gått ner under vad ni egentligen tycker att ni ska ha?
Ja, absolut. Men man kan väl säga det. Det är ju lite nästan desperation kanske. För vi har känt att vi nu de här åren då har fått se att det inte är så himla lätt att sälja hundar kanske. Och få den kontinuiteten framför allt. Och jag menar, ska du ta fram hundar, det tar ju... När du planerar en kull så är det ju inte förrän 2 år senare som den ska gå ut. Och det är klart att du måste ju veta att det blir en avsättning för de hundarna. Ja, vi får se hur det går nu de här åren. Men vi satte ju det priset, så att det är ju någonting vi givetvis står för. Och det får vi väl se vad som kan förändras under de här åren.
Ja, medan priset för ledarhundar går neråt och osäkerheten är stor hos de som utbildar ledarhundar, eftersom man inte vet hur många som kommer att beställas vid nästa upphandling, så gäller det att söka sig andra vägar. För Anette och de hon samarbetar med så innebär det att de bland annat har sålt ledarhundar utomlands när de inte fått avsättning för dem i Sverige.
Vi har sålt faktiskt ledarhundar till andra länder för att vi verkligen har fått... Ja, ringa runt kan man säga och kolla intresset. Så att vi har sålt ledarhundar både till Finland och Norge och till Schweiz. Ja, faktiskt till några andra länder också när jag tänker efter. En hund till Nya Zeeland till exempel.
Så hundarna finns, men de går utomlands?
Ja, det är helt sjukt. Det är jättetragiskt. Hundarna finns ju, men det finns ju inga pengar att handla dem för. Och det är klart att vi måste ju överleva såklart. Så i det här fallet då, när förra upphandlingen var, då hade vi ju satsat och ville leverera 300-400 hundar per år. Och så fick vi lite så, wow, 200 är ju ingenting helt enkelt. Så att jag är jätteglad att vi faktiskt har överlevt de här åren och faktiskt haft väldigt kul. Vi har sålt till exempel 2 servicehundar, de 2 första servicehundarna till Åland till exempel.
Men alltså den långa kö som finns i Sverige då, egentligen så hade den inte behövt finnas för hundarna finns.
Jag vet inte om det finns hundar tillräckligt för alla de som står i kön såklart. Och där beror det ju också kanske på att man har specifika önskemål om ras och sådana saker. Så att, men den hade nog kunnat vara mycket mindre, absolut. Men det är ju pengarna och det förstår jag. Det finns ju en pott man får. Så att det är svårt att göra någonting.
Bra killen. Duktig. Nu ska jag stolpe. Bra, duktig killen. Bra.
Vi tar med oss labradorhannen Ossi ut på promenad. Han har varit i träning hos Annette sedan i september förra året när han kom från sin fodervärld där han vuxit upp. Hittills så har han kommit ungefär halvvägs i sin träning till att bli ledarhund. Och för Annette, som tillsammans med 3 andra också tar fram egna kullar som förhoppningsvis kan bli bra ledarhundar framöver, så gäller det att hitta alternativ för valpar som senare visar sig inte kunna bli bra ledarhundar. Annette brukar räkna med att ungefär 35% av valparna blir ledarhundar.
Jag tänker på någon som kanske är lite för nyfiken på hundar och någon som är lite rädd för trappor, så har vi ju även tagit fram någonting som kallas för kompishund. För jag och mina 3 kollegor då har bildat en ekonomisk förening som heter Assistanshundskolan. Som vi har lite vid sidan om kan man säga då, där vi tar övriga assistanshundar förutom ledarhunden då. Och kompishund har vi tagit fram det till familjer med barn med speciella behov. Det kan vara ADHD, det kan vara någon autism eller någonting. De känner själva helt enkelt att en hund hade gjort väldigt mycket. Och då är det ju en hund som vi kanske har haft i träning till ledarhund. Det kan vara en som kanske har lite det här med trappor. Och som man efter ett tag känner att nej, det här håller inte riktigt hela vägen till ledarhund. Men den kan ju bli en fantastisk kompishund. Så att då har den ju redan en grundträning.
Så det har varit bra då att ni har hittat en sidoverksamhet som faktiskt... Där ni kan ha nytta av den träning hunden har fått, även om den inte går vidare.
Ja, precis. Och jag kan säga att där har vi ju en lång kö. Ja, det är kanske 10 stycken ute nu i Sverige eller någonting. Men det är väldigt roligt och väldigt tacksamt. När man får feedback på det så gör det väldigt stor nytta.
Vad är det som gör att en ledarhund kan vara en ledarhund? När tar du bort dem?
Jag har ju för det första träffat då en gång i månaden med mina fodervärdar. Redan där kan jag ju se ganska bra att wow, den kommer nog garanterat att bli någonting. Och sen så när jag får hem dem då, om vi säger nu att det är en som jag tar hem för att jag precis har skickat iväg en ledarhund, så kommer nästa student in. Då är det ju egentligen mycket bara hur den allmänt är. Och det är ju jätteskönt när man har dem hemma. Den ska bara vara trevlig. Mina barn och min man ska inte dö när de ser den för att den är så himla jobbig och bara hoppar och skäller och inte kan lägga sig och koppla av, utan den ska vara allmänt snäll och trevlig och glad. Så det är väl den första biten som man bara rent spontant kan säga, att det ska vara en trevlig hund. Sen när man är ute och går med den och man testar den i stan och även här var jag bor, så den ska ju inte kasta sig efter katt och andra hundar och hoppa upp på varenda människa och vara helt hysterisk. Då ska den ju också bara vara väldigt lätt att gå med i koppel egentligen. Och sen får den ju inte vara rädd för tåg eller konstiga ljud eller konstiga människor som kommer gående eller en rullator eller ja, som sagt, gå i trappor och åka hiss, utan den ska bara vara allmänt cool egentligen.
Och här hemma i din villa som ligger i ett ganska vanligt villaområde så har du flera hundar.
Jag har 5 labbar faktiskt i träning just nu. Och det är så himla tyst här nu. Nu har jag varit ute och jobbat med dem precis innan du kom. Så att, det är ju så jag planerar mina dagar. Att alla jobbas med förhoppningsvis 2, vad ska man säga, pass om dagen. Så att jäklar vad man går. Jag har en sån här app som säger att det brukar ligga på typ 12-13 kilometer om dagen.
Och vägen till att en hund så småningom blir en ledarhund är lång och kostar pengar. Så därför så hamnar också priserna för en färdig ledarhund högt, även om de gått ner sedan tidigare år. Kring 200 000 och där utöver för en färdig ledarhund.
För det första så är det ju både inköp av valpar och avel. Och då kan jag ju se, jag har ju lite olika här från år till år. Här är en på 107 000 inköp hundar under ett års tid. Men jag har också en för 200 000. Så att det säger att skulle jag kunna tippa på att det ligger ungefär på 150 000 beroende på vad, hur du gör med egen avel och sådär. Och sen är det hundfoder, 38 000. Försäkring av hundar, 12 000. Ja, sen är det ju sån här ägarregistrering på kennelklubben och Jordbruksverket och så vidare. Några tusen lappar där. Lite hundartiklar, man köper koppel och hundben och veterinärkostnaderna ser jag, de ligger ju mellan 75 och 95 000 varje år. Så det är ju sjukt mycket.
Och hur är det att se när någon som är synskadad får sin hund då, om de har väntat länge?
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och särskilt om man då ser, för att det är inte bara själva mötet med hunden, utan jag tänker också att du måste se att det fungerar. Att det är en bra matchning och när man efter några dagar ser att det funkar, då känner man ju bara att ja, det är fantastiskt.
Bra killen! Duktig! Där, bra, duktig killen! Bra!
Sist hörde vi här Anette Johansson med labradoren Ossi. Och reporter var Åsa Kjellman Erisi. Vi kan tillägga att i vår kommer SRF att uppvakta både socialutskottet och ministern Åsa Regner för att försöka påverka så mer pengar avsätts för inköp av ledarhundar där potten legat stilla i drygt 10 år.
Öppnat och stängt. Klågerups bibliotek har haft stängt för ombyggnad, men imorgon lördagen den 11 februari är det nyinvigning. Förutom ny inredning kommer man också att ha mer öppet, det vill säga att de med lånekort kan gå in utanför de ordinarie öppettiderna.
Mossby kaffestuga har lagt sin verksamhet på is och öppnar inte när sommarsäsongen börjar i år. Kaffestugan är en av Skurup kommuns stora turistattraktioner.
Ridskolan Pollen och Pyret flyttar från Ystad till Sandåkra i Skurups kommun. Ridskoleverksamheten beräknas vara igång igen i höst.
Västra Ingelsö har fått ett nytt gym. Den lokala kedjan Formtoppen har sedan tidigare sådana i Höllviken och Skanör. Och i Västra Ingelsö finns möjlighet till gruppträning och att träna utanför de bemannade öppettiderna. Adressen är Lillsjövägen 7.
I Ystad har bilverkstaden Autotech JS, som tidigare låg på Rutsbovägen 8, flyttat in i nya lokaler på Östra Zinkgatan 7.
I Hammenhög flyttar Bokcaféet från Byskolans matsal till N.O. Nilsson-huset på Simrishamnsvägen 1.
I Malmö har förskoleförvaltningen flyttat in under samma tak, vilket de hoppas ska göra dem mer tillgängliga. Adressen är Lugna gatan 82, mitt emot stadshuset.
Och i Malmö har den amerikanska kaffekedjan Starbucks stängt efter 5 år på Centralen. Det var deras enda kafé i stan.
I Malmö har den franskinspirerade prylbutiken La Petite Violette stängt. Adressen var Davidshallstorg 1.
Medan den nya butiken Sars, antar vi att uttalas, har öppnat på Davidshallstorg 6. Där säljer man kläder och accessoarer av lite dyrare slag. Temat vid öppningen är japansk denim.
I Höganäs stänger barnklädesbutiken Mina Fina på Köpmansgatan 12. Utförsäljning pågår.
Antalet elbilar och hybridbilar ökar snabbt i Sverige. Och från 2019 blir det krav inom EU att nya elbilar ska höras bättre i låga farter. Men än så länge är det ett problem att de är så tysta, framförallt för den som inte ser. I Piteå pågår ett projekt där man undersöker hur elbilarna skulle kunna låta framöver. Men först Brigida Mortensson i Båstad, som längtar efter varningsljud på bilarna För bara under den senaste månaden har hon hållit på att bli påkörd vid två tillfällen när hon varit ute med sin ledarhund Tecco.
Ja då, det har jag. Man stiger av på parkeringen. Vi har en lite större parkering här utanför i Båstad, utanför en ICA-affär. Och jag stiger i bilen och ska ta mig fram till affären. Och bilarna är helt säkra på att jag ser dem, men det gör jag ju inte. Och jag hör inte dem om det är en elbil. Så två gånger på sista månaden så har jag hållit på att bli påkörd.
Och du hör inte alls att bilen kommer?
Nej, hörs inte ett dugg ju. De har alldeles för bra asfalt här med, tror jag.
Men vad skulle man göra, tycker du, förutom då såklart att bilisterna ska se sig för och inte tänka att alla ser? Men elbilar, hur skulle man göra där?
Jag har sett plinga på dem. Något klickljud eller någonting. I varje fall när de backar. För det är då man är mest utsatt. De ser inte oftast mig och jag kan inte höra dem. Men en lastbil som backar, de har sånt där ljud som...
Plingar.
Ja, de plingar. I varje fall när de backar.
Har du upplevt det flera gånger?
Bara när jag var nere i Malmö för några år sedan. De hade såna, de som tar hand om parkerna och sånt. Ja, parker, men de hade elfordon. Och de hörde man aldrig heller. De var också så tysta. Men de tittade sig bättre för.
Du ser en fara i det när det blir fler elbilar också?
Ja, det blir det. Och allra helst på parkeringen har jag märkt det. För folk, de är helt säkra på att man ser.
Ja, så här skulle det kunna låta i framtiden när ett elfordon passerar ett övergångsställe. El- och hybridbilar blir ju allt vanligare och de här tysta fordonen, de kan ställa till en hel del bekymmer, inte minst för synskadade, eftersom fordonen kan vara svåra att höra. Därför har EU beslutat att alla nya elfordon måste ge ifrån sig ett varnande ljud när de körs i låga hastigheter. Hos företaget Rise Interactive i Piteå så pågår ett forskningsprojekt som handlar om den framtida ljudmiljön i trafiken och hur ljuden kan påverka människors inställning till elfordon. Man har tagit fram olika ljudkoncept som illustrerar hur det skulle kunna låta vid till exempel ett övergångsställe i framtiden. Vi hör Anna Sirka som arbetar på Rise Interactive.
Ja, lagkraven är ger ganska mycket frihet till att designa olika typer av ljud. Men då har vi utgått från lite olika synpunkter och tendenser som finns. Bland annat så har ju fordonsutvecklarna, de som redan har implementerat den här typen av ljud, ofta valt ett tonalt ljud som ofta är hörbart men kanske irriterande. Synskadades riksförbund vill gärna att man behåller det traditionella i fordonsljuden så att man förstår att det är ett fordon. Så då har vi tagit fram ett sånt koncept som vi har testat också. Tredje variant som vi har provat är att bara lägga till ljud vid inbromsning och acceleration för att tydliggöra just när det sker en förändring i hastigheten på fordonen. Och sen har vi även testat att de har fått bedöma ljud och helt utan det här avas-ljudet som det kallas. Så att, ja, lite olika varianter, men inte dragit det till någon extrem utan försökt ta fram koncept som kan ge en bild av hur det här skulle kunna bli när det implementeras, lagkravet.
Från 2019 så träder alltså en EU-förordning i kraft som innebär att elfordonen måste ge ifrån sig varnande ljud när de körs i hastigheter upp till 20 km i timmen. Men samtidigt som man vill att fordonen ska höras så vill man inte skapa onödigt buller och inte heller att ljuden ska upplevas som störande för den som kör. Och nyligen så har en testgrupp fått lyssna på de olika ljudkoncepten som Rise Interactive har tagit fram och komma med sina åsikter om ljuden.
I november förra året har vi genomfört tester i Södertälje på Scania där de har en fin lyssningsstudio där man kan utföra lyssningstester i grupp. Och där har testpersonerna då fått sitta och försökt föreställa sig att de står in till ett övergångsställe och där det passerar elfordon. Och en del av testet då fick de möjlighet att skriva med subjektiva åsikter. Och där hade nästan alla någonting att säga. Vilket är ganska ovanligt vid forskningsstudier.
Mm. Och du har med dig lite ljud som de har fått lyssna på, de här försökspersonerna. Ska vi kolla lite hur de låter, de här olika ljudmiljöerna eller ljudkoncepten som ni har tagit fram?
Ja, det första kan jag ju spela upp är ett elfordon helt utan ett pålagt ljud. Utan det är bara en inspelning och det är då ett fordon som rör sig mot ett övergångsställe och sedan kör iväg. Så att det låter ungefär så här. Ett annat exempel där vi då har lagt på ett ljud, i det här fallet ett tonalt koncept. Det låter så här. Vi kan ta en sista då som är ett koncept där vi har försökt efterlikna karaktären hos en vanlig förbränningsmotor. En utmaning för oss när vi har tagit fram de här koncepten, det är ju att hitta... Det är oftast en balans mellan något som är hörbart och som uppmärksammar oskyddade trafikanter om att det är ett fordon i närvarande. Och att uppnå en acceptans att det här är ett fordon som jag vill köra eller det jag kan tänka mig att höra i en trafikmiljö. Och testerna visar väl lite grann att är det ett ljud som man... blir glad och lugn av, då kanske det också upplevs som tyst på gränsen till farligt. Mm. Medan det å andra sidan, om det uppfattas som att det här ljudet skulle uppmärksamma, så skulle man också på sikt bli irriterad av det. Så det är den motsatsen som visar sig också i testerna. Men sen finns det väl ingen som är extremt, att någon upplever att den är extremt dålig. Utan alla de här ljuden har ändå fått överlag positiva omdömen. Men det finns ändå skillnader.
Bakom det här forskningsprojektet så ligger bland andra Energimyndigheten, Boverket, Transportstyrelsen och Luleå Tekniska Universitet. Även fordonstillverkarna Scania, Volvo och Nevs är involverade i projektet. Och nästa steg, det blir att testa ljuden ute i trafiken.
Vi ska titta lite mer på resultaten och analysera och sen välja ut ett par av de här som vi implementerar i riktiga fordon. Och kör tester på riktigt sagt, så att människor får uppleva hur låter det här när det faktiskt kommer i ett fordon. Och se om det blir liknande resultat som när man har hört om i en simulerad miljö.
När kan de första fordonen med era ljud rulla på gatorna då?
Ja, det vet man inte, men vissa av koncepten finns redan ute. Vårt arbete syftar väl till dels att ta reda på, kommer den här inställningen till elfordonen att förändras? Men också att sammanställa riktlinjer för hur kan man minimera negativa effekter av de här lagkraven och vad kan man göra för att det blir något positivt.
Hanna Sirkka, som arbetar på företaget Rise Interactive i Piteå, intervjuades av Tove Månsen från taltidningen Insyn i Luleå. Och tidigare hörde vi Brigida Mårtensson från Båstad som intervjuades av Åsa Kjellman i Risi.
Annons. Ottar som taltidning. Är abort en mänsklig rättighet? På vilket sätt är menstruation en politisk fråga? Och när kommer egentligen p-piller för män? Ottar är Sveriges största tidskrift om sexualitet och samhälle och kommer ut med 4 nummer om året. Specialerbjudande under våren. Prenumerera på ett helt år för bara 100 kronor. Sex är politik. Maila till ottar@rfsu.se för prenumeration. Eller ring 08 692 0700.
Evenemangstips. Imorgon lördag den 11 februari ger jazzpianisten Jan Lundgren tillsammans med sin orkester en hyllningskonsert till legendaren Jan Johansson på Palladium på Södergatan 15 i Malmö. Ett postumt möte med en stor jazzpersonlighet där utgångspunkten är Johanssons succéskiva Jazz på svenska. Konserten börjar klockan 19 och biljetter för 280 kronor kan köpas på Kulturcentralen.
Jag hoppas att du ligger vaken som jag är namnet på en hyllningsföreställning till poeten Karin Boye. Det är skådespelaren Anita Wall som uppträder tillsammans med sångerskan Lina Nyberg och gitarristerna The Gothenburg Combo. Platsen är Röda salongen på Hässleholms kulturhus och tiden den 12 februari 16.00. Förköp genom Hässleholms turistbyrå Kulturhuset.
Augustprisvinnaren och Hörbybon Lina Wolf berättar om sitt författarskap den 13 februari 1915 på Hörby bibliotek. Wolf förärades Augustpriset i skönlitteratur och Svenska Dagbladets litteraturpris 2016 för årets skönlitterära bok. Detta för romanen De polyglotta älskarna. Det är fri entré, men först till kvarn gäller för sittplats. Så kom i god tid, uppmanar biblioteket.
Samma dag den 13 februari, men 19.00 på Vinslövs bibliotek, så är ämnet Reformationen 500 år i Martin Luthers fotspår. Det är ett reseföredrag med Lars Paulsson om Luthers liv och gärning och de platser där han levt och verkat. Entrépriset är 40 kronor och biljetter säljs på plats. Adressen är Södra Järnvägsgatan 29.
Om glömska och andra minnesfel berättar psykologiprofessorn Mikael Johansson på tisdag den 14 februari klockan 18 på Sösdala bibliotek som har adressen Slottsgatan 1. Falska minnen och aktiv glömska är några av de teman han kommer att ta upp. Det är fri entré och det här är en i raden av föreläsningar i forskarturnén från Lunds universitet.
Författaren och nyblivne mottagaren av Dagens Nyheters kritikerpris Lagerkransen, Ola Larsmo, är även aktuell med den uppmärksammade romanen Swede Hollow. Den handlar om svenska immigranter i USA kring förra sekelskiftet och det är ingen solskenshistoria om driftigt folk som det gick bra för. Lars Mobe berättar om boken och svenskarnas öden i ravinen Swede Hollow i Minnesota den 13 februari klockan 19 på Trelleborgs bibliotek med adress Astrid Lindgrens allé. Och 15 februari 18.30 på Sjöbo bibliotek på Gamla torg 10. Romanen finns inläst som talbok och även i punktskrift. Förköp till Trelleborg sker på biblioteket, ordinarie pris 100 kronor och med lustkort 80 kronor. I Sjöbo är det fri entré men begränsat antal platser.
Maritime Stompers spelar jazz på restaurang Havsnära i Falsterbo den 15 februari klockan 19. Biljetterna kostar 150 kronor och måste förbokas på telefon 0701 47 22 95.
Vispopbandet Bra Folk som sjunger på skånska och blekingska uppträder under en kulturlunch i Lilla salen på Kulturkvarteret i Kristianstad den 20 februari 11:45. Linssoppa serveras. Nästa kulturlunch blir den 27 februari samma klockslag då den kulinariska menyn innehåller svampsoppa och den intellektuella en föreläsning av Kristianstadsbladets politiska chefredaktör Caroline Dahlman. Hon ska tala om hur modern opinionsbildning fungerar. Biljetter för 100 kronor säljs av Kristianstad turistbyrå, Coop City och i entrén innan föreställningen. Utan förtäring och alldeles gratis går det att lyssna till journalisten, författaren och dumpstraren Andreas Jakobsson den 28 februari 18.00 på Kulturkvarterets kaféscen. Och en dumpstrare är en person som tar vara på ätbar mat bland livsmedelsaffärernas sopor. Svinlandet är namnet på föreläsningen.
Siv Malmqvists och Lillbabs låtar, fast framförda av artisten Anna Bromé, bjuds på i Folkets hus i Vanneberga den 21 februari klockan 19 och samma klockslag dagen därpå den 22 i Arkelstorps Folkets hus. På bägge ställena ingår servering före föreställningen. I Vanneberga blir det kaffe eller te och en 60-tals smörgås och i Arkelstorp är tilltugget äppelkaka. Föreställningen heter Den som glad är. Biljettpriset är 180 kronor och Kristianstads teaterförening, telefon 044 12 58 20, säljer biljetter. Adressen i Vanneberga är Kapollovägen 17 och i Arkelstorp Torparebacken 14.
2016 års idolvinnare Liam Kakeshan Thomasen uppträder på Landskrona idrottshall den 22 februari 19.00. Hans vinnarlåt Playing with Fire står förstås på programmet. Landskrona museum och Tixter säljer biljetter.
Den nyzeeländskfödde komikern Al Pitcher gör en miniturné i samarbete med Teckomatorps humorfabrik. Och den är ett test inför en världsturné som han planerar ge sig ut på i höst. Den 22 mars gästas Teckomatorps Folkets hus. Och dagen därpå, den 23, är det Bian i Eslöv som får besök. Och den 24 mars ges showen på Lomma bibliotek. 19.30 börjar det på alla ställena och biljetter för 120 kronor finns hos ICA Matmästaren i Teckomatorp. Telefon 0418 660 015. Och i förbutiken på ICA Gunnarssons i Svalöv 0418 66 30 90. Hos Blomsterhörnan i Eslöv som har 0413 106 66. Och så på Lomma bibliotek som nås på 040 641 13 73.
På långfredagen den 14 april blir det dragspelsfest på Humlescenen i Bromölla med Tunnbybäljarna och gäster. Evenemanget som börjar klockan 14 kostar 190 kronor inklusive kaffe med bröd och biljetter köps på plats.
Den 15 april spelar rockabilly bandet The Belfers från USA på Norrhus i Klippan. Biljetterna kostar 225 kronor och det börjar klockan 18 och håller på till 01.00. Och den 28 april blir irländsk musik och dans på samma ställe. Bara inträdet kostar då 150 kronor. Vill man också ha en matbiljett med två rätter kostar det 350. Och biljetter kan man köpa på Norrhus hemsida.
Den stora sommarturnén Diglo kommer till Skåne. Närmare bestämt till Citadellet i Landskrona den 7 juli och Svaneholms slott den 3 augusti klockan 19. Och till Tivoliparken i Kristianstad den 4 augusti. Och även där börjar den 19. Artister är bland andra Charlotte Perrelli, Ös Nujen, Andreas Jonsson och Tommy Nilsson. Biljetterna kostar från 395 till 775 kronor och finns hos Nortic.
Kim Larsen, som bekant en gång sångare i det populära danska bandet Gasolin, som på 70-talet hade stora hits också i Sverige, ska ut på en turné i sommar och kommer till Öja Krog utanför Ystad den 5 augusti. Och biljetter kan förköpas hos Ticketmaster och de kostar 495 kronor.
Biljettinformation. Ticketmaster har telefon 0771 70 70 70. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Hässleholms turism, Kulturhusets biljettkassa har 0451 26 73 00. Kristianstad turistbyrå och teater 044 13 53 35. Coop City Kristianstad har 010 747 2272. Landskrona museum har 0418 47 31 20. Tixter har 0771 47 70 70 och Nortic 0455 61 97 05.
kalendern. Årets sjunde vecka börjar med måndag den 13 februari då det är Världsradiodagen, instiftad av UNESCO för att hylla radiomediet. Och Agne och Ove har namnsdag. Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, åker på en 2 dagars resa till USA. Orsaken är ett förberedande möte i New York med 1000 deltagare från hela världen inför en stora konferens på Fiji i juni om tillståndet i världshaven som Sverige tagit initiativ till tillsammans med värdlandet.
Tisdagen den 14 februari har Valentin namnsdag och det är Alla hjärtans dag, eller Valentindagen som den också kallas, eftersom den har firats sedan medeltiden till minne av helgonet Sankt Valentin som dog denna dag år 269. Den modernare traditionen att överraska någon man tycker om med blommor, sötsaker eller kanske en middag går tillbaka till 1960-talet. Men det var först på 90-talet som den blev riktigt utbredd i Sverige. På South Bank Center i London invigs det nya nordiska barnbiblioteket Room for Children i närvaro av bland andra prinsessan Madeleine. Skådespelaren Harriet Andersson fyller 85. Hon fick sitt stora genombrott med filmen Sommaren med Monica 1953 i regi av Ingmar Bergman och har sedan dess varit en av svensk films mest hyllade skådespelare. Hon har medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier och även varit framgångsrik på teaterscenen, bland annat vid stadsteatrarna i Helsingborg och Malmö och på Dramaten i Stockholm. 1973 fick Harriet Andersson en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll för sin insats i filmen Viskningar och rop, också den av Ingmar Bergman. Och 2009 mottog hon hedersguldbaggen för sin livslånga insats inom svensk film. Hennes senaste medverkan är i dokumentärfilmen Citizen Shine som har biopremiär 1 mars.
Onsdag 15 februari har Sigfrid namnsdag. Det är också internationella barncancerdagen. Och den som vill delta i högskoleprovet den 1 april måste anmäla sig senast denna dag. Och nya riksrevisorer väljs samtidigt av riksdagen efter att de tidigare fått avgå till följd av Dagens Nyheters avslöjanden förra sommaren om korruption på myndigheten. De tre som föreslagits av konstitutionsutskottet är Ingvar Mattsson, generaldirektör för Statskontoret, Stefan Lundgren, generaldirektör för Statistiska centralbyrån och Helena Lindeberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I Lund tas det första spadtaget i bygget av den nya spårvägen. Och skådespelaren Niklas Hjulström fyller 55. Han är son till skådespelaren Lennart Hjulström och bror till programledaren Karin Hjulström. Sen förra året är han chef för Västmanlands teater. Och känd för den stora publiken blev han på 1990-talet i rollen som polisassistent Skacke i filmatiseringarna av Sjöwall Wahlöös deckarserie om kommissarie Martin Bäck. Senaste tv-serien Niklas Hjulström medverkade i var Springfloden från 2016. Och han är också sångare i popduon Q som hade en stor hit 1997 med låten Burning.
Torsdagen den 16 februari är Julias och Julius namnsdag. För 55 år sedan visades det svenska 1600-talsfartyget Vasa som bärgades 1961 för första gången för publik på Vasavarvet i Stockholm. Senare flyttades regalskeppet till Vasamuseet som invigdes 1990. Och det är 30 år sedan 100-kronorssedeln med Carl von Linnés porträtt lanserades som den första svenska sedel som inte pryddes av en kunglighet. Sedeln är giltig till och med den 30 juni i år då den ersätts helt och hållet av sedeln med Greta Garbos porträtt som introducerades förra året. Julia Hede blev känd som barnskådespelare på 1970-talet genom rollen som Fia i tv-serien Den vita stenen efter Gunnel Lindes barnbok och fyller nu 55 år. I vuxen ålder har hon utbildat sig till filmfotograf och är numera lärare i tv-produktion.
Fredag 17 februari är det Alexandra och Sandra som är namnsdagsbarn.
Lördag den 18 februari har Frida och Fritjof namnsdag. För 20 år sedan gick bankerna Sparbanken och Föreningsbanken samman och bildade den nya storbanken Föreningssparbanken, som 2006 bytte namn till Swedbank. Smyckesformgivaren Eva Attling fyller 65. Tidigare har hon också haft en karriär som fotomodell och som sångerska i bandet X-Models, vars kanske mest kända låt är Två av oss. Attling har formgivit Polarprisstatyetten och den nuvarande Grammisstatyetten. Hon har varit gift och har två barn med musikern Niklas Strömstedt och är numera gift med sångerskan Eva Dahlgren.
Söndag 19 februari har Gabriella och Ella namnsdag. I Ecuador är det presidentval där den sittande vänsterpresidenten Rafael Correa inte ställer upp till omval. Så oppositionen väntas därför ta hem segern, vilket troligtvis kommer att påverka situationen för Wikileaks-grundaren Julian Assange, som ju tog sin tillflykt till deras ambassad i London 2002. Assange har sedan dess bott på ambassaden, där han också sökt asyl för att undvika att bli utlämnad till Sverige, där han misstänks för våldtäkt. Den tyske bildkonstnären Gerhard Richter fyller 85 år. Han räknas som den nu levande konstnär vars verk betingar högst pris på marknaden. Och hans målning Abstraktes bild från 1988 såldes för 46 miljoner dollar för 2 år sedan. Och det är den dyraste hittills. I samband med Richters födelsedag ställs nya verk av honom ut i hans hemstad Köln. Ola Salo, tidigare sångare i glamrockbandet The Ark och numera solartist, fyller 40. Hans kanske största succé hittills som solartist har varit i huvudrollen i musikalen Jesus Christ Superstar. Salo, som bytte namn från Svensson, är uppvuxen i småländska Rottne men bodde länge i Malmö. Numera lever han på landet i Skåne med sin fru och 2 barn.
Den regionala anslagstavlan börjar med en uppmaning från Malmö stadsbibliotek. Hjälp oss att ta fram en orienteringsapp. För att det ska bli lättare att orientera sig på stadsbiblioteket kommer vi att under 2017 testa en app som ska göra det möjligt att med hjälp av mobilen hitta på biblioteket. För att få det bästa resultatet behöver vi en referensgrupp att utforma innehållet i appen tillsammans med. Du kanske vill hjälpa till. Det du behöver för att kunna delta är en iPhone 5, 6 eller 7. Referensgruppen träffas på Stadsbiblioteket i Malmö vid 3 tillfällen under våren. Workshop 1 är söndagen den 12 februari klockan 10-16 och vi bjuder på lunch. Vid det här tillfället kommer vi att fokusera på vad ni vill göra på biblioteket och vad ni behöver för att kunna göra det. Workshop 2 är onsdagen den 8 mars klockan 17-20. Vi bjuder på fika och nu är det dags att börja testa. Workshop 3 är onsdagen den 29 mars klockan 17-20. Vi bjuder på fika även då och uppföljning av de första testerna och justeringar är det frågan om. Är du intresserad av att vara med i referensgruppen kontaktar du Hillevi Andreasson på Stadsbiblioteket i Malmö. E-post är hillevi.andreasson@malmo.se. eller telefon 0734 456655. Du behöver inte vara med vid alla tillfällena även om det är bra. Projektet är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket i Malmö och det danska företaget Living IT Lab. Mer information om hur appen testats i Danmark finns på hemsidan blinfoapp.dk.
Så har vi en inbjudan till en syntolkad musikal från SRF Helsingborg Höganäs. Det är att Stadsteatern ger Pelle Erövraren 2 söndag den 7 maj klockan 16 i Helsingborgs arena. Sista anmälningsdag hit är torsdag den 2 mars. Häromåret spelades en bejublad uppsättning av Pelle Erövraren för fulla hus på Storan. Nu kommer uppföljaren Pelle Erövraren, den stora kampen, som storslagen musikal. Föreställningen bygger på Martin Andersen Nexus, tredje bok i romanserien och utspelas i början av förra seklet. Då har Pelle blivit vuxen och bosatt sig i Köpenhamn. Hans dröm är att erövra livet och världen. Mot hans kamp för arbetarklassen står strävan att kunna leva familjeliv. Alexander Öbergs och Erik Norbergs musikalversion är en historia fylld av kärlek, otrohet, fattigdom och försoning, självförverkligande och uppoffring. I rollerna Danilo Bejarano och Malena Laszlo med flera, och för musiken står en ensemble ur Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Stefan Soljom. Om du är intresserad av biljetter till den syntolkade föreställningen kan du kontakta kansliet, telefon 042 15 83 93 eller e-posta till info.srf.hbg@telia.com senast torsdag den 2 mars. Och även du som inte bor i Helsingborg eller Höganäs och som är intresserad kan anmäla dig. Antalet biljetter är begränsade till 25, så skynda på. Välkomna!
Vi har ett referat från Synskadades förening i Kristianstad-Bromölla. Knutsfesten, som var den första aktiviteten för 2017, blev verkligen en rivstart. Den 11 januari var vi 30 deltagare som började med en måltid tillsammans. Varmrökt lax, fransk potatis och sallad. Mycket gott! Höjdpunkten på dagen var Asta Fransén. Hon hade med sig Gunn-Britt Stil som ackompanjerade på dragspel samt Gunn-Britts man Ingvar som stod för scenarbetet, men också fick ikläda sig rollen som Astas ynklige festman Sebastian. Asta höll ett högt tempo och framförde det ena revynumret efter det andra med klädbyten emellan för att poängtera innehållet i sångerna. Gunn-Britt spelade och sjöng under pauserna och vi fick sjunga med. Astas pricksäkra agerande lockade fram många goda skratt, och visst mindes man en del av sketcherna och sångerna för länge sedan framförda av Carl Gerhard och Sara Leander. Asta avslutade sitt framträdande med just Sara Leanders Syrsornas sång. Glädjen och uppskattningen från deltagarna gick inte att ta miste på, och när vi fick veta att 90-årsdagen var nära i antågande kunde vi inte låta bli att hylla Asta genom att sjunga och hurra för henne. Tack så mycket Asta för ett trevligt inslag. Efter en stunds prat och umgänge med kaffe och vin och bröd skingrades vi nöjda över en uppiggande eftermiddag. Agneta Nilsson.
Så följer ett referat från SRF Sydöstra som hade årets första medlemsmöte lördag den 4 februari i Husargården i Sjöbo. 29 medlemmar och 2 inbjudna gäster från Ystad stadsbibliotek hade hörsammat inbjudan. Vi började med att avnjuta en god måltid. Därefter berättade Ylva Pettersson och Tellevo Salomonsson från biblioteket om olika system för att lösa böcker. Efter lotteriförsäljningen blev det kaffe eller te med som vanligt en god tårta till. Undertecknat Max Postman, pressombud.
Så har vi förändringar i kollektivtrafiken som gäller ID-kontrollerna för de som reser mellan Danmark och Sverige. Dessa har nu regeringen förlängt med 3 månader till den 4 maj. Samtidigt har SJ meddelat att de återupptar persontrafiken över sundet eftersom gränskontrollerna nu blivit något enklare att genomföra. I Hässleholm börjar man snart bygga om i centrum, framförallt runt resecentrum. Planen är att göra det enklare för inte minst fotgängare, med en mötesplats utanför stationen och möjligheter till uteserveringar. Fram till maj bygger de om Järnvägsgatan mellan första och andra avenyn. Sen förlängs första avenyns gågata till stationen och norra delen av Frykomsgatan byggs om. När det är klart i augusti byggs norra delen av Järnvägsgatan om, alltså mellan Tingshusgatan och första avenyn. I november ska allt sammans vara klart. Det här påverkar busstrafiken. Ettans, tvåans och treans busshållplatser vid Hässleholm C dras in den 13 februari, liksom treans hållplats Stadshuset A. Istället finns en tillfällig hållplats på Fisktorget på andra avenyn.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne. innehåller meddelanden från SRF Malmö, men först från Malmö blindförening som hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö. Söndag den 12 februari mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Lena Wismar och Kjell-Ove Dahlman. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Och nästa sammankomst blir den 26 mars. Hjärtligt välkomna.
Och så följer några meddelanden från Synskadades förening SRF Malmö. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas 13-15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Men om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 13 februari läser vi tidningen och har frågesport. Tisdagen den 14 februari spelar vi bingo. Onsdagen den 15 februari spelar vi kanasta. Och så är det sopplunch på föreningen. Välkommen till föreningen måndagen den 20 februari klockan 13. Den här gången äter vi grönsakssoppa och till det bröd och smör. Efter maten blir det kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndagen den 13 februari. Varmt välkomna, styrelsen. Och gillar du korv så kom till korvhuset på Västra Kanalgatan 1 onsdagen den 22 februari klockan 18.30 för en korvprovning. Vi serveras 10 sorters korv, potatissallad, surkål och andra tillbehör. Det hela kostar 150 kronor. Ta med själv vad du vill dricka. Ring till kansliet eller meddela på e-post. Och anmäl dig allra senast den 17 februari som är en fredag. Men vänta inte för länge för vi kan högst vara 20 personer. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och så ett meddelande om kurs i skånsk historia. Jeanette Rosengren som lett kurser om Malmö i många år har av olika skäl inte möjlighet att ta hand om vårens cirkel. Därför kommer Arne Hjertelius som lett en kurs om Limhamn för några år sedan att ta med oss på en djupdykning i vår historia. Vi träffas 10 gånger och kursen börjar den 28 februari. Priset är 300 kronor. Och vill du vara med så anmäl dig så fort som möjligt, men senast den 15 februari. Och så kallar Synskadades förening SRF Malmö till årsmöte lördagen den 11 mars i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Tiden är 13.00. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid och anmälan görs till kansliet. Senast den 1 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2016 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF-föreningarna i Helsingborg och Höganäs och Ängelholm Båstad. Först Helsingborg och Höganäs som har ett månadsmöte med nominering på tisdag den 14 februari mellan klockan 14 och 16.15 i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Där blir det nomineringar av kandidater till styrelse och ombudsvalen på årsmötet förutom de ordinarie mötesförhandlingarna. Och vi får besök av Fatmir från SRF Skåne som ska berätta om sitt arbete som ombudsman. Fikavgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag är måndag den 13 februari klockan 12 till kansliet. 042 15 83 93. Välkommen. SRF Helsingborg Höganäs har också en onsdagsträff 15 februari mellan klockan 13.15 och 15.15 i föreningens lokal i Helsingborg. Monica ställer frågor och vill ha svar. Meddela att du kommer så att kansliet kan planera fikat. Välkomna. Helsingborg Höganäsföreningen planerar också ett restaurangbesök fredag den 17 februari mellan klockan 16.30 och 19 på restaurang Old Times på Bruksgatan 24 i Helsingborg. Deltagaravgiften är 0 kronor. Så det är dags för ett efterlängtat restaurangbesök. Föreningen står för mat upp till 100 kronor och för någon av följande drycker. Ett glas vin, en starköl, en vatten eller en lättöl. Om du valt en rätt som kostar mer än 100 kronor får du betala överskjutande del. Och detsamma om du valt mer att dricka. Ledarhundar är också välkomna. Och anmälan hit görs till kansliet senast onsdag den 15 februari klockan 12. Välkomna!
SRF Ängelholm Båstad bjuder in till årets första medlemsmöte onsdagen den 15 februari på Folkets hus klockan 14 till 16. Nu kör vi igång med 2017 års verksamhet som vi hoppas ska bli lika bra som tidigare år. Vi inleder med Gitt Dahlqvist från ABF Nordvästra Skåne som informerar om ABF-kurser, litteratur, tillgängliga studiecirklar, anpassade för synskadade med mera. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmäl om du kommer senast måndagen den 13 februari till Eva-Lena på telefon 0431 43 09 17 eller 070 665 43 73 eller till Irene på telefon 0435 52216 eller 070 154 7466. Adressen till Folkets hus är Södra vägen 3-7 i Ängelholm. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller ett meddelande från SRF Ringsjöbygden, men allra först ett från SRF Lundabygden. Där har man SRF-träff på måndagen den 27 februari. Då det blir ännu en chans att träffas och trivas i Sillas stickcafé. Detta mellan klockan 13.30 och 16 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i på Klostergården i Lund. Kaffe och kaka kommer också att serveras och avgiften blir som vanligt 20 kronor. Anmälan gör du senast torsdag den 23 februari på telefon 046 211 06 74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
Och en inbjudan till SRF Ringsjöbygdens medlemmar som hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmöte på Karidal tisdagen den 28 februari 16.30 till 19.30. Efter sedvanliga förhandlingar kommer vi att ha spelkväll med bland annat bingo. Anmälan till Birgitta senast den 19 februari klockan 15 på 0413 54 13 33. Välkomna! Hälsar styrelsen.
Och då var det dags att dra ett streck för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag då det hunnit bli den 17 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!